Du lyssnar på Dölja sina lögner av Henrik Wingfors, uppläst av mig, Sofia Berntsson. Kapitel 1. Kvinnan rättade till sin sjal innan hon draperade den utanpå den korta jackan. Hennes mamma hade gjort samma sak under uppväxten i Sankt Petersburg. Det var praktiskt och snyggt. Dessutom värmde kashmirsjalen i den kyliga novembernatten och hon kunde lägga en flik av sjalen över huvudet för att förhindra att bli igenkänd. Klockan var strax efter 4 på morgonen och det var dags att gå hem. Det hade inte kommit så många kunder den här tisdagskvällen till Studio Tabu på Brunnsgatan som låg i kvarteren ovanför Stureplan, vilket hade varit väntat. Det brukade vara mer folk under veckosluten. Och dricksen den här kvällen hade legat på knappt 1 000 kronor. En bra kväll kunde hon få ihop mellan 7 000 och 8 000 utöver minimilönen som den snåle ägaren betalade henne och hennes danskollegor. Sammantaget tjänade hon alltså rätt bra under en månad. Trots det var det svårt att leva ett normalt liv. Att hon dansade halvnaken kring en stång var inget som någon hon kände hemma i Sankt Petersburg eller de få människor hon kände eller hade kontakt med i Stockholm visste något om. Eller som de kunde få veta. Hon hade då och då varit rädd att någon hon kände skulle dyka upp på klubben. Men det hade hittills gått bra. De flesta som kom och tittade var utländska affärsmän, ofta från Asien, och med dem hade hon inget gemensamt. Hon skulle snart fylla 23 och visste att hon inom kort skulle förlora jobbet som nakendansös. Och hennes ansiktslösa halvnakna bild på klubbens sajt skulle ersättas av någon annans. Ägaren till klubben hade en kväll sagt att hennes hud såg lös ut, vilket inte kunderna gillade. Hon var inte dummare än att hon fattade vad han ville säga. Det var alltså dags att fundera på framtiden. Det här var tredje året som hon arbetat på Studio Tabu. Klubben hade flyttat runt i innerstaden allt eftersom hyresvärdarna tröttnat på stökiga gäster som väckte de boende sent på natten. Första året hade hon festat upp pengarna hon tjänat. Köpt kläder, skor, handväskor och smycken. Det gav en känsla av att hon var rik och kunde göra vad hon ville, men var ändå inte tillräckligt för att tvätta bort känslan av äckel. Men man vänjer sig vid nästan allt, och känslan av äckel hade successivt minskat, samtidigt som hon vant sig vid att gnida sitt underliv mot de välklädda männens överkroppar och skrev. Hon undvek alltid att titta kunderna i ögonen medan det pågick. De fick inte gå längre än att hennes kropp gneds mot männen. Och de, i sin tur, fick inte ta på henne. Men varje gång hon gjort en lapdance i ett av de bakre rummen fick hon en extra 1000-lapp. Hon hade aldrig haft sex med en kund, trots att hon en gång blivit erbjuden 15 000. Hon hade gränser och höll på dem. När äckelkänslorna minskat efter något år och hon kunde tänka mer på framtiden hade hon börjat spara pengar istället för att shoppa upp dem. Under de senaste 18 månaderna hade hon lyckats spara ihop över 50 000 kronor i månaden i några aktiefonder som gick bra. Hon planerade att flytta hem till Sankt Petersburg inom ett år eller när hon fick sparken, och med över 1 miljon i fonder skulle hon ha råd med en universitetsutbildning och en lägenhet, och ingen skulle någonsin få veta vad hon gjort under åren hon tillbringat i Stockholm. Åtminstone var det hennes plan. Hon rättade till den korta kjolen och gick ut ur omklädningsrummet. Hon hälsade på dörrvakten och gick ut på bakgatan. Kylan fick henne att dra sjalen lite tätare om halsen. På väg nerför trappan på David Bagares gata mötte hon en man med skinnjacka och huva. Hon tittade ner för att kunna passera utan ögonkontakt. Så här dags på natten var det ofta löst folk ute. Trots det brukade hon ändå inte vara rädd. Hon hörde honom uttala hennes förnamn, blev förvånad och vände huvudet mot honom. Nu kunde han veta vem hon var. Hon hann inte tänka något innan han la en våt duk.